Podplay. Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens.
Och mig, Ann Söderlund.
Ja, och i den här fantastiska onsdagen ska vi inte göra något annat än att prata om massa härliga saker som ni tycker om. Exempelvis Isabella Löwengrips bok jag läste i helgen.
Det hör du, du är så duktig. Du är en riktig kulturkvinna.
Ja, verkligen.
Så ska vi prata lite om kulturkriget, jag vill säga. Nej, men kvinnor versus män som profiterar, får man säga profiterar? Det får man säga, det är ganska negativt laddat ord. Män som tjänar pengar på sina ungar. Och vare sig det går till välgörande ändamål eller något annat, så handlar det ändå om att tjäna pengar tillsammans med sina barn. Och det är finare för vissa än för andra.
Precis, man kan undra varför. Och sen har jag också ägnat den här helgen åt att binge-kolla på behandlings-tv, behandlingen på Discovery. Så att vi har liksom en fulltäckt podd, så att säga.
Mm. Så
då åker vi.
Buckle up kids, let's go.
Du har varit på fest i helgen.
Jag har varit på fest. Vi hade då 25 års jubileum med tjejmiddagsgänget.
Förstår du att vi har lyssnare som är 25 år, så det skulle vara som från att de föddes då?
Ja. Så det kanske är svårt att gripa. Eller greppa.
Gripa kan man också göra.
Jag var väldigt gripen av detta. Nej, men jag trodde att det var 20 års jubileum. Det tyckte jag, it made sense. Vi började ju väldigt tidigt, ska jag säga. Men det är ganska intressant att se processen i det här tjejgänget. För några få har kommit till. Många har velat få access till klubben. Men då har det varit nej. Vissa som inte har tyckt att nya medlemmar ska vara med. Vi är som en liten snål Rotary-klubb. Men jag pratade med en tjejkompis om det där. Hon är också, vi är 11 och de är 12. Och de har också hållit på liksom i många, många år. Och hur man går genom olika processer. Det var ju några år när vi var, alla hade små barn och ingen tyckte att den andra var särskilt härlig. Men nu lägger vi ner det här för jobbet att vi ska ha tjejmiddag varannan månad. Men då var det några som var så här, nej, vi kommer ångras, nu kör vi. Då får väl ni ta en paus då. Och, sådär.
Mm.
Och nu, som jag och min kompis pratade om, när man sitter där med alla de här tjejerna runt omkring sig, så är det ju som att sitta med sig själv. Fast med andra utseenden. Ja, men förstår jag vad jag menar?
Därför du pratar så ofta med dig själv.
Ja, ja, nej, men det är så jävla härligt, för det är systern som aldrig dömer.
Precis.
Och bara den här liksom, det kändes, jag kände mig att jag ville för första gången använda gammeluttrycket. Jag kände att jag hade sån rikedom.
Mm.
Att man satt där och så var det liksom, vi var hemma hos Lillåsa, vi fick färska ostron och god mat och det var bubbel och dans och dit. Så tänkte jag så här, att också komma till den insikten. Förut skulle man ju alltid gå ut efteråt. Tänk om det hände någonting ute på stan. Och nu är man så här, det händer aldrig något roligare på stan än vad det gör.
Nej, exakt.
Och det, aldrig, nej. Kan vi ge det som ett livsråd?
Ja, men ett livsråd. Alltså alla gånger man har varit på en sån perfekta förfesten och bara känner sig, nej, måste vi gå ut nu? Och så tänker man så här, ja, men det kanske bara var därför det blev så magiskt. För att vi gick ut. För när man kommer ut så går jag alla åt olika håll när man splittras upp. Eller så bara, någon kommer inte in, någon drar hem och så vidare. Och så, då dör ju festen. Och sen är det aldrig lika roligt ute som det är hemma. Men när man har kommit till en viss ålder, plus 40, då inser man att det är på förfesten man ska stanna. Vi går inte ens ut. Vi behöver inte ens utmana ödet.
Nej, det fanns inte, det var inte ens någon som skulle anda det som. Så ska vi gå ut sen då?
Och sen, grunden är ju också att när man är en fest, då går det ju inte att gå ut. För att då är det så många så att alla kommer inte komma in och så vidare.
Nej, det är sant.
Så att, ska man gå ut så ska man max vara 2 till 4 personer.
Mm. Ja, det är sant.
Ja.
Men det var så mysigt och så tänker man att det spelar ingen roll. Alltså det är så solidariskt, för jag tänker att det spelar ingen roll vem jag hamnar bredvid av de här hönorna. Jag älskar alla och liksom det spelar ingen roll liksom vad man, vi är väldigt olika allihopa såklart. Men bara så här, hur man har liksom buntat ihop dem till någon stor kärleksklump. Kanske för 15 år sedan tyckte man så här, men gud, ska hon uppfostra sina barn så, vad håller de på, den där snubben och bla bla. Men nu är det bara liksom sånt stort jävla öppet hjärta inför de här kvinnorna. För jag vet ju, skulle jag vara i liksom Bretagne med min nya älskare och sen så hade någonting hänt, då skulle alla sätta sig på flyget och hämta mig. Även de som jag liksom inte hänger med veckodags.
Nej, men precis. Och det är ju fantastiskt.
Mm.
Själv har jag ju bara varit liksom ett vrak den där helgen.
Den här eller den där?
Den där. Nej, men du vet, jag har ju bara gått i ett.
Ja.
Nej, men förra helgen så var jag på någon otroligt glamorös 40-årsfest.
I din pyjamas för 75 000.
I min pyjamas för 75 000. Retsticka. Nej, men, och då började, gick man in på festen genom att krypa in genom en torktumlare. Och så har liksom resten av tiden varit därefter. Så kan vi säga.
Nej, men vadå? Nu drar du förbi det alldeles. Menar du då en fysisk torktumlare? Du hoppade in i en liten torktumlare, virvade runt och hoppade ut på andra sidan. Precis,
ungefär så. Ungefär så.
Wow.
Det var spännande. Man kröp då alltså genom en torktumlare, så kom man rakt in i en salon.
Mm-hmm.
Alltså, och där satt ett banjoband och spelade. Så man var så här, vad fan är jag? Och innan man kom in på den här salonen så fick man välja om man skulle ta ett blått eller ett rött piller. Och så fick man en nummerlapp av den här killen. Så man kommer in, kastas in på den här salonen och bara så här, vad fan har jag hamnat? För man är liksom in the middle of nowhere också.
Mm, mm.
Och sen får man väl stå och köa då tills ens nummer liksom kallas upp. Och då går man in i någon form av sluss. Och där inne står en sjuksyrra i full mundering. Mm. Och då ger den en shot i form av genom en spruta.
Mm-hmm.
Mm, i munnen alltså.
Ja. Det är ju så här, som när man själv lite så här, man kan dränka en tampong i sprit, ja. Så sätter man under armen som en skitfull. Ja. Nej, det blir man inte.
Och sen kommer man in på själva festen och det första man möts av är så här superstarkt liksom laserljus. Och sen så står man så killar med Nerf guns och skjuter på en.
Jaha.
Och sen kommer man in och då är det liksom ett smashrum där man kan slå sönder saker. Det är ett legorum där man kan bara sitta och göra lego. Man har byggt upp en godisaffär som du vet på Pippi Långströms godis.
Ja, jag fattar. Jag älskar den.
Ja, exakt. Mm. Den är ju liksom, det är liksom sinnebilden av den perfekta godisaffären. Mm. Och sen är det liksom ett finlands färgband som kommer uppträda helt plötsligt.
Men gud,
det här är så knasigt. Så
men var, man hade inte, alltså, det började ju inte vara något liksom extra ordinärt i de där tabletterna. För man måste ju ändå varit helt mindfuckad.
Alltså, du var ju så mindfuckad. Och dresskoden var ju också dressed mindfuck.
Okej.
Ja, och så det, allt var som en, liksom, det var ju inte en 40-årsfest, det var ju en konstupplevelse.
Jag fattar.
Ja, men det var väldigt, väldigt roligt. Och sen har det liksom snurrat på, för i tisdags hade jag lansering utav porslinet och hade tjejmiddag. Du var där.
Alltså, jäkla härligt. Och så jäkla fint porslin. Gör lite reklam för dig själv nu.
Ja, gå in och, på anitaklemensdesign.se eller på Instagram-kontot. Och går man in där så kan man innan den 30 november får 20% rabatt med rabattkoden LAUNCH20. Så.
Min kompis Moa, som är faktiskt en väldigt duktig designkvinna,
yeah.
Hon tyckte att det var så fint och hon tyckte annars väldigt mycket Yves Saint Laurent 70-tal.
Det tycker jag med.
Ja, jättefina tallrikar, jag äter på dem varje dag.
Ja, vad härligt, vad glad jag blir. Hela tanken är att man ska göra snyggt design på porslin som är prisvänligt och också kan maskindiskas.
Mm. Mm. Men där tycker jag är så jävla roligt. Kan vi inte stanna lite där? Att, så här, vad roligt det är att få leka affär.
Ja.
Ja. Nej, men att man säger, idag så framstår man inte som, jag menar, kanske för 30 år sedan om någon, det var liksom lite det här att man var inne i en viss sfär kanske för att få vara en skapande människa. Det var lite mer, alltså,
han kanske, att man var tvungen att vara sitt, bliva vid sin läst.
Precis, är man lärare så är man lärare och kanske inte just lärare, men keramikerna var keramiker och
skomakarna var skomakare.
Precis, och nu så kan man testa på lite vad som helst, vilket kan nog, om man tar, du nämnde Blondinbella förut, att det skapar ju 1000 möjligheter, men det kan också snabbt snurra iväg om man snabbt får liksom en snurr på det, om du förstår vad jag menar.
Precis.
Plockar upp det. Men ja, det är roligt. Jag håller på att designa lite smycken nu.
Just det. Nej, men det var ju intressant för att jag började, alltså första kollektionen fyller ju 10 år nu. Det är ju så sjukt. Men jag tänker på, om jag hade hållit i så hade man ju liksom haft en helt annan marknad. Men jag la ju ut allting på liksom olika återförsäljare online tills jag började inse den bittra sanningen att man börjar konkurrera med sig själv när de kör rabatter. Mm. Vilket blev att det blev liksom, ja, ett nollsummespel i slutändan liksom. Så nu har jag tagit tillbaka det, och även fast det är prisvärdigt, så ja, det är ett passion project, men det kommer inte göra vinst på det här, om jag säger så.
Kommer inte bli miljardär.
Nej, kommer inte bli miljardär. Men det är kul och det är härligt att jobba med en fysisk produkt, speciellt vi som jobbar med så mycket abstrakta ting som är i digital form.
Det kommer jag ihåg när jag var chefredaktör för olika tidningar, hur lycklig man var varje gång
ny trycktidning. Nej, men
jo, jag tänkte så här att man någon gång skulle tycka att det blev liksom, jaha, men nu har jag fått den här nytryckta tidningen varannan vecka i typ 2 år. Men det var alltid som att en ny unge kom till världen. Man var liksom lika lycklig och stolt.
Ja, och så gick man in och kollade man på allt och såg att allting hade rätt passform. Och så. Älskar också vara på intagen på tryckerierna. Du vet, den sista justeringen sker innan det liksom sätts in i maskinen och man trycker på den stora. Alltså där är det faktiskt de facto, man trycker på en knapp och sen är det igång.
Ja, ja, ja. Men du hade läst Isabella Löwengrips nya självbiografi. Jag har också den boken hemma och är jättenyfiken och sugen på att läsa den. Det är så här, finns det någon som inte har skrivit en självbiografi?
Ja, alltså man blir ju nästan förvånad när någon skriver självbiografi nu för tiden som är 60 plus.
Ja,
för alla har ju liksom gjort...
varför vänta?
Exakt, men alltså, jag är ju fascinerad av hela självbiografins... Jag är ju väldigt sugen på att läsa Tim nu om Avicii.
Precis, och även Daniel Bergman har ju kommit ut med en självbiografi som jag tycker verkar ganska spännande.
Ja, nej, men det är mycket biografi nu. Men Isabella, som den heter, handlar egentligen då om Isabella Löwengrips liv. Jag förstår ju de facto att Isabella Löwengrip släpper en självbiografi för att hon har ju levt ett fullvärdigt liv eftersom hon har levt i 180 eller 380. Mm. Det är en Duracell-kanin som har snurrat på, kan man säga. Och ja, det som var mest drabbande i boken, när man dels tycker att det var en jättestark öppning, som bra jobb måste jag säga.
Det är en jättebra, den som har skrivit den tillsammans med henne är ju min kompis faktiskt, Rebecca Edgren Aldén, och du tyckte den var välskriven.
Väldigt välskriven, och det är liksom egentligen små dagboksfragment ihopmixat med liksom lite skön litterär, ja, patina, kan man säga så. Man har liksom iscensatt eller målat upp miljöer för oss läsare för att ha någonting att följa med i. Berättar om en New York-öppning som är rätt stark, liksom hur hon besöker ett medium, och miljöerna beskrivs väldigt ingående, och det antar jag att man kanske inte hade gjort i en dagbok i samma utsträckning.
Nej, jag fattar.
Sen så slungas man liksom från passionerade kärleksrelationer, galna uppbrott, psykakuten, affärs signings med
elchocker.
Ja, men alltså så här, den är väldigt naken måste jag säga, och liksom jag blir rätt liksom drabbad av hur en ung person kan ha ett sånt liksom trasigt men ändå rikt liv. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med hennes väldigt liksom trasiga barndom, och det kan omöjligen komma något annat ur det än just det Isabella blir.
Men jag tänker så här, vare sig det gäller en relation i familjen, en relation man har med vänner eller med kärlekspartner, så är ju så här, när det finns en viss energi i familjen så kanske inte finns någon heller som säger stopp. Jag har träffat hennes pappa några gånger.
Ja.
Och där går det också ganska snabbt, om man säger så.
Ja, och de har ingen kontakt idag, eller väldigt sporadiskt.
Ja, hon har ju skrivit då att han har läst boken och är så stolt och glad, men att mamman tyckte att det var jättejobbigt att läsa den. Men jag tror att hela problemet, och som vi pratar om Einar också, att så här, det finns ingen nej-sägare.
Nej.
Och liksom, det är livsfarligt att vara så där ung. Man känner ju fortfarande det där att säga, oj, nu är man på gång, nu kanske någonting händer, man får chans att göra något jobb, man får chans att hit och dit, hur man kan dras med i den där loopen ganska snabbt. Är
ja,
man
men jag tycker att Kaja Cosmetics borde verkligen kolla på liksom caset Isabella, liksom vad som händer, så att här, man inte liksom bygger upp varumärke och person, för det finns en stor risk i det, och hon var ju ändå först ut, skulle man kunna säga.
Men jag tänker så här, det är ganska svårt också att, men nu har hon fått en bipolär diagnos. Och jag känner ju, jag har ju flera kompisar och bekanta som är bipolära, och när man kommer in i ett bipolärt liksom
maniskt tillstånd,
alltså det är svårt, alltså man får nästan ta liksom en machete och ta sig in i de där energierna. Det går snabbt och man dras in i det där och liksom just det här med...
Men jag tror inte det handlar så mycket om just i det här fallet att ha nej-sägare eller inte, för det upplever jag ändå att Isabella har haft runt omkring sig. När man är i ett sånt där skov, mm. vilket det kallas, då tar du besluten själv. Mm. Det är snarare att här, folk inte hinner säga nej, för att du har redan tagit beslut som kan få vansinniga konsekvenser.
Det är också att det går så otroligt snabbt. Jag har ju en kompis som fick ett bipolärt skov här för något år sedan. Och som jag åkte hem till honom och ja, det slutade med att han hamnade på psyket. Och jag tänkte bli när jag var där. Jag tänkte så här, gud, det är som att vara med i en film som går jättelångsamt och samtidigt jättesnabbt. Jag bara såg allting utifrån, men jag kunde liksom, jag försökte bara hänga med sig. Nej, men nu ska vi gå härifrån, nu ska vi klä på oss. Och sen var han borta, sen har han tagit cykeln och sen hade han tänt en cig och sen var han där. Och sen när man återberättar vad han har gjort under den kvällen,
ja.
Då är det liksom som att han har levt i 3 veckor. Mm. Den kvällen i 3 veckor. Jaha, 17.33, då var han på tändstopet och var glad i hågen. 18.33, då... Alltså det går ju sån jävla manisk... om man inte har sett med egna ögon så kan man liksom inte riktigt förstå.
Nej. Sen du måste ju bara tillbaka till boken igen. Och liksom så här, det finns ju, hon öppnar ju upp sig och är sårbar. Vilket är starkt för första gången. Men sen finns det ändå någon... Alltså jag får inte liksom... Och det kanske hänger ihop med bokformen eller någonting. Jag känner, men jag känner inte den här djupa smärtan.
Jag fattar.
Förstår du? Så vissa har ju, men det kan ju handla om förmågan att skriva eller förmågan att dela, och det kan jag ju så här uppleva att många personer som kanske inte är hela tiden närvarande eller liksom är i sina sinnen, att man hela tiden känner och kan känna smärta. För att det kräver en observationsförmåga som är mycket starkare på något sätt.
Mm. Jag vet inte heller, jag förstår precis vad du menar, att så här, hon kanske inte har kommit ända dit.
Hon kanske har kommit till smärtpunkten, men den är för jobbig att skriva om. Så att man kan inte så här nästan illustrera det med text. Liksom.
Men jag vet inte. Alla människor kanske inte når samma smärtpunkter heller.
Nej, absolut. Man kanske aldrig når riktigt, riktigt botten. Och man kanske aldrig når riktigt, riktigt toppen. Även hur lycklig och man tycker allting är perfekt. För jag upplever många gånger att hon pratar om sig själv i tredje person.
Mm.
Att jag, den lilla flickan, kunde vara här. Alltså det är som att hon inte är närvarande ens i sin ultimata lycka.
Mm.
Allt hon skulle uppnå var... liksom hon var en hårsmån från det, men det var hon som har satt de här målen. Hon borde ju liksom tagit ut segern i förskott, eller vad man skulle säga. För hon vågade liksom inte njuta helt. Jag kan känna igen mig i det. Så det är lite träffande för mig
personligen. Ja, men jag fattar. Men jag tänker också på det. När hon berättar om sin bipolära sjukdom så har hon fått ganska mycket negativ respons. Ja, visst. Skyll ifrån det bara. Så här, nu var du bipolär också. How convenient, typ.
Men det är ju uppenbart att hon är det. Eftersom skulle hon inte uppnå det.
Nej, absolut. Men så här, okej, nu skriver den här boken och ska få upprättelse. Men jag tänker när Micke Persbrandt skrev boken om sin bipolaritet och hela hans liv och leverne som en förklaring till det, då tyckte alla att han var så stark och modig, och nu förstod man. Så det finns ju också en sån jävla könsaspekt på tokigheter.
Men det är ju någonting med kulturen och kulturkvinnor och kulturen som används till mäns fördel i många fall. Det kan
ja.
Inte komma ifrån.
Ja, men du var ju med nu här i veckans avsnitt av Kulturkriget. Och där du var med och sen så kulturjournalisten Nanna Olasdotter Hallberg. Och ni blir intervjuade av då, ja, en väldigt, vad ska man säga, kulturstark journalist på Expressen som heter Gunilla
Brådrich. Nej, men hon och jag har ju haft en gammal beef förr i tiden där hon har liksom klankat på mig och Kalle som liksom satans hantlangare när vi gjorde oss berömda enligt henne då på vår dotter Penny Schulman.
Det var en ganska hård...
Det var också en bild på oss från prinsparets bröllop, komma ner marscherande och sen så då kopplat till det här. Så det var ju som att lägga sig under giljotinen. Får vi inte glömma bort att det var ju 7 år sedan. Eller 6 eller 7 år sedan. Och då såg ju inte heller den här världen riktigt likadan ut. Det var ju innan MeToo och alltihopa. Så det, ja, hennes ord gav ju liksom mycket bäring och det fick också många människor som kände sig osäkra att då definiera vad vi höll på med, gjorde och var fel.
Mm, precis. Hon menar på att ni var liksom, ja, men ni kapitaliserade och gjorde er berömda på Pennys väg, och Pennys vägnar.
Precis.
Mm.
Och tvingade då det här lilla barnet, narra för massorna för att vi då skulle bli rika på henne.
Men skrev ju också som att det vore verkligen Götabladet 1833.
Ja, lite så. Nej, men jag ställde upp i hennes program och det första Gunilla säger, vi kan lyssna här.
Ja, vi ska verkligen lyssna på det här, för det var det första jag tänkte på.
Jag har sett att även Sveriges kanske finaste person, Jason Diakites, säljer t-shirt tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och ja, Ebba von Sydow säljer ju allt möjligt, nu senast äppeljuice eller vad det var. Vad känner du för det här, Nanna? Hela fenomenet.
Jag tycker det är jättesvårt. Alltså jag känner mig väldigt hycklig när jag pratar om det. För att jag själv är inte främmande från att ha använt mitt barn på olika sätt på sociala medier. Men jag ser det som liksom en utveckling som kanske inte är helt positiv för barnen. Och jag tror typ att vi skulle kanske behöva prata mer om det. Mm. På olika sätt.
Ja, men jag tyckte du sa någonting precis nu när du påade de här olika bilderna. Mm. Då sa du Sveriges finaste person och så råkade det vara en man. Och så fort du sa visade kvinnorna så var det med en annan tonalitet. Och jag tycker att det finns en ganska stort kvinnoförakt inom det här. Just för att det är en plattform som faktiskt mammor och kvinnor är liksom chefer i på något sätt. Alltså vi alla på något konstigt sätt momagers. Som har egna stora konton och som har barn då, som verkar inom våra plattformar på sociala medier. Men så fort det är en man eller en pappa så är det världens finaste helt plötsligt. Och så är det ju ofta.
Jag vill att du spelar upp inledningen igen. Och så lyssnar vi lite på hennes tonalitet.
Jag har sett att även Sveriges kanske finaste person, Jason Diakites, säljer t-shirt tillsammans med sin dotter på sitt Instagram. Och ja, Ebba von Sydow säljer ju allt möjligt, nu senast äppeljuice eller vad det var.
Vet du, jag tycker att det här är så jobbigt att höra, för att det här är någonting undermedvetet som Gunilla gör.
Mm, gud ja.
Hon gör på gammel sätt och som tyvärr också är nysätt. Hon direkt hyllar den här konstnärliga mannen, kulturmannen och hans söta lilla dotter. De dansar, de är gulliga, de är tokiga. De kamouflerar kapitalismens svarta tryne liksom.
Mm.
Och sen så när det gäller Ebba von Sydow som jag, hon är väl inte fyskam heller om man säger så. Då pratar hon om det som att hon är någonting som katten har släpat in. Ja, det är juice eller vad det nu är. Hon har inte ens bemödat sig om att fan ta reda på vad det är hon ska berätta att hon säljer.
Nej.
Redan där så är så här, nej men diskussionen är ju död.
Ja men där förlorar ju liksom Gunilla slaget. Alltså med i öppningsrepliken. Och jag är också så här, så fort en man lägger upp bilder tillsammans med barn i sociala medier, då är de direkt en liksom närvarande medveten pappa. Och när kvinnor säljer grejer med sina barn i sociala medier, då är man en hynda, en sköka, en utnyttjande mamma, en vidrig person och så vidare. Alltså jag måste säga, jag tänkte när jag ställde upp en intervju, när jag skrev det till Gunilla också, jag är ledsen att säga, jag tycker det här är den tröttaste debatten. Det enda typ jag har gjort de senaste 7 åren, valsa runt i media och prata om hur jag exponerar mitt barn. Jag tänkte så här när jag ställde upp så här, den här debatten kommer bara, liksom, bara passera. Men jag blev så provocerad i det där samtalet utav hennes ton så att jag bara kände att så här, nej, den här debatten är inte slut.
Nej.
Den här ska tas och den kan tas fan med 10 gånger till. Alltså.
Nej, men det är också så här, att ge någon liksom, epitetet Sveriges finaste man. Jag tänker så här, dels måste man ha lite backning och berätta varför man tycker det. Annars är det samma sak här. Han var pappaledig i 2 veckor.
Sveriges kanske finaste person, Jason Diakites.
Nej men älskling, ja. För fan, jag är så upprörd att jag får vallningar nu.
Ja.
Allting får jag nu.
Ja.
Det är ditt för att jag kommer klämma till, Gunilla.
Nej, men då tänker jag så här, det enda jag kan göra i min situation, det är så här, möta henne med liksom värdighet. Men också så här ska hon märka att det är inget, hon vill, jag tror att hon tänker att jag kanske är dumhuvud hon bjuder in.
Mm, mm.
För att hon ska få en spännande, rafflande debatt som får mycket klick. Men det, ja, men, ja, men inte vet jag. Alltså så här, men sen var ju hon jätte, hon blev ju vekare och vekare och vekare under den här diskussionen och var så här, ja ni låter så kloka båda två och liksom kände väl själv att hon kanske inte var så lika lätt för henne att navigera.
Redaktör kanske man kan ha på Expressen TV också.
Kan man också ha. Ja.
Nej, jag förstår, men jag tänker så här, det kommer, jag tänker så här, den generationen, de killarna som går typ i gymnasiet nu, Elon och Ossian, där, när de blir morföräldrar, ja. Förlåt, men först där kommer vi att se skillnad, tror jag.
Det, tyvärr är det ju tyvärr så. Och grejen är att många av Gunillas kollegor, både kvinnor och män, är ju fortfarande chefer i de stora medierna. Och de stora medierna reglerar mycket värderingen om kvinnor och män. Och vi har pratat det rätt ofta. Liksom. Många män i liksom kulturen, i poddar, programledare etc. kan bete sig rätt illa mot kvinnor. Kan prata om kvinnor fruktansvärt i tredje person. Och framförallt så verkar det vara någonting just med så här starka, självständiga kvinnor som klarar sig själva och inte behöver vara i behovet av en man. De kvinnorna far rätt hårt i de här, bland de här männen. Och de backas ju hela tiden utav de här kulturbärande journalisterna, liksom, kvinnorna och männen. Och är de hela tiden Sveriges finaste män? Eller finaste människa? Eller vad fan
Sveriges kanske finaste person, Jason Diakites. Yeah.
Jag tycker att han är en jättefin man, så det handlar inte om det. Både privat och liksom, han är ju briljant, det är inte det. Men att han utan sig, utan att behöva liksom göra någonting som hon ens beskriver, så får han det epitetet. Det verkar så jävla göttigt. Och det kommer ju du prata lite om i din stand-up också, älskling. Att,
ja. Såhär,
att männen sitter där och tänker så här, det kanske inte blev så bra det här. Men istället för att erkänna det och någonting åt det, så börjar de samla bensinpoäng och kolla på Pornhub och hit och dit. Att så här, processen sker ju inte. Det ser också i barnmorskeupproret och allting. Så här, men säg någonting för fan. Har ni inga åsikter? Är ni sån jävla guldfisk att ni inte ens har tagit reda på vad ni har för åsikter? Har ni aldrig liksom landat i att ni ska ha någon form av så här, tycka till om saker? Utan när ni tycker till om någonting, då är det för att ni är sårade eller har ett behov, tycker jag det verkar som, om jag ska vara lite...
Ja, nej, men jag kan också, jag tänkte på det nu när jag ska göra den här stand-upen, jag var så här till Joel, vad fan ska jag på mig? För det är ju så, du kommer ju inte undan det som kvinna, att jag kommer ju i mitt fysiska attribut, på grund av att jag har bröst, på grund av att jag har rumpa, på grund av att jag har ett ansikte som man kan värdera på olika sätt, så kommer jag också bli definierad därifrån. Och jag vet själv när jag har kollat på liksom professionell stand-up att vissa amerikanska tjejer har kört liksom så här tight liksom, ja, alltså body eller liksom klänning. Då kan du inte sluta fokusera på hennes kropp. Det gör du både som kvinna och som man. Har du på dig för pösiga kläder och som tar med mycket färg, då tar det fokus från själva framträdandet. Och jag märker att såna här saker behöver liksom män som går upp i ett par trötta jeans aldrig tänka på. Att jag,
där hör du, trötta jeans går jag på dig.
Ja, att jag liksom inte kan sätta på mig ett par trötta jeans, för att då kommer jag värderas på ett sätt som inte heller liksom avspeglar stand-upen. Jag är så rädd att rent fysiskt ta fokus från det jag vill delge i ord. Så att jag liksom håller på att slå knut på mig själv för det här. Och det här är saker som män aldrig behöver reflektera över. Och det provocerar mig något oerhört.
Men jag tänker, om man ska ta som det största fenomenet i amerikansk tv-historia, kan man ju ändå kalla Vänner för.
Ja, absolut.
Och jag tänker så här, storheten i att alla blev the girl next door. Även killarna var ju just att det var inga sexuella attribut.
Det var det, var det väl. Vad fan? Fast vänta. Courtney Cox och vad heter Jennifer Aniston, stora inkastare till den här serien. Det har ju till och med pratats om. Det var att de inte hade BH och alltid hade tajta tröjor och styva bröstvårtor. Det här är varenda kille som är i Joels ålder suttit och runkat till. Liksom, det var det stora
rygg. Ja, jag trodde de kom undan för att de var så här sköna brudar som liksom visade sig vara smartare än killarna hela tiden.
Ja, men det handlade ju inte någonting om det. Det var ju såklart additionen på att så här, första gången vi såg lite självständiga kvinnor.
Ja, det var verkligen första gången, ska jag säga.
Ja. Men fortfarande var hela deras liksom lycka var fortfarande bestående i att de skulle träffa den perfekta
mannen.
Om
det mannen. Inte var elaka häxor som säger Dynastin och Dallas, så här, då fick man ju vara självständig om man skulle på männens villkor.
Exakt. Ja, men du ska fortfarande vilja vara med en man.
Men gud, det där är jävligt intressant, för jag hade en diskussion om det där, att det var en tjej på tjejmiddagen som sa så här, nu inte, det var ju inte roligt när Mia Skäringer skulle vara Tabita nu i den här nya reklamfilmen, för att nu är hon ju liksom för smal och snygg. Nu vågar hon inte liksom spela riktigt på att vara liksom nidbilden av en töntig brud från landet.
Nej, men precis, det har jag ju sagt flera gånger att så här, jag liksom försöker tänka på Celeste Barber, men att det finns något så här, så fort man har lite hull, mm. kan man säga så, mm. då är det som att du är iklätt i en fatsuit som kvinna, ja. Då är det mycket lättare att skämta om din kropp, för du är då avsexualiserad, mm. och då kan du ta ut svängarna. Så fort du har, fort du är liksom normalviktig, eller vad fan jag ska kalla det utan att trampa på några ömma tår, jag hoppas att alla förstår, då, vad heter det, är då är du helt plötsligt sexualiserad och därför kan du inte ta ut svängarna. Jag hade det som liksom en grej i mammor, att jag var så här: vi ska kunna vara nakna per se utan att bli sexualiserade. Hur gör man det som kvinna?
Mm.
Utan att bli sexualiserad, går det?
Gick det?
Vi tog aldrig med den, vi skulle ju gjort en grej liksom. Men det är svårt alltså.
Då tror jag liksom att, som du säger, att man måste vara ganska högt upp på humorhimlen och allt från början har spelat på det. För det var ju samma sak nu någonstans. Det är inte lika roligt när Celeste Barber gör någon så här halvnaken grej nu, för hon har också blivit lite för smal. Att så fort fatsuten är borta, då blir man på automatik enligt gamla liksom normer. Då kan man inte vara rolig längre.
Nej.
Och liksom vi, så här, våra jävla hjärnor måste ju på något sätt omprogrammeras. Det är lite som...
Ja, men för det är också en diskussion i den här debatten som vi har i Expressen Kultur, alltså kulturkriget, där vi kom in på just kropphets och så vidare, där då Nanna påstår att det är alldeles för mycket vad heter det, fokus på kroppar och så vidare, under tiden jag tycker att så här, det är första gången jag ser så mycket mångfald, och jag upplever inte att min dotter har ett ideal lika tydligt som vi hade 10 supermodeller att välja på och alla var stöpta i samma form, att det var det tydliga idealet och allting runt omkring var någon form av missanpassning.
Jag tänker, eftersom vi har pratat om Spice Girls-dokumentären,
ja.
Så finns det en scen där Victoria Beckham precis har fått barn och att de väger henne i programmet.
Ja.
Och liksom, du måste också förstå, eller du vet ju det här, att det här var ingenting vi reflekterade över. Det var roligt och det var så här, vad tokigt, har hon blivit tillräckligt smal igen? 90-talet framstår ju som att det var revolutionerande för kvinnor, men det var ju också befäste att man var tvungen att vara den här sexiga men smarta självständiga tjejen.
Men vadå, Howard Stern, ni vet radioprofilen i USA, eller liksom vad man ska kalla honom för. Ja, han hade ju alltså ett program där han lät olika, allt från porrstjärnor till liksom, Carmen Electra, alltså såna, vad ska jag säga, såna som har vikt ut sig i cowboy, var det attribut sexig tjej, rida på någon sån här dildomaskin och komma då i tv. Och så skulle man då sitta och så här, kolla vilken nivå på den här dildomaskinen, alltså vilken effekt som får henne att komma. Det var själva liksom the plot för det. Alltså själva resultatet, det här ska vi uppnå.
Men jag blev så... jag har tänkt på det så mycket, för vi har en kompis som bor i Los Angeles som är författare och poddare. Hon är på Instagram, heter hon Peppe, 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 följ henne. Hon är liksom smart, begåvad, rolig och
bra. Verkligen.
Och hon skriver ju då på sitt Instagram för några dagar sedan att hon har suttit på ett ställe i Los Angeles som öppnat upp nu och beställt en pasta och käkat upp hela pastan. Och servitören noterar direkt så här, wow, checkar du upp hela pasten? Det är inte ofta kvinnor gör det. Och då var det så många som svarade så här, gud, det händer också alltid mig. Och flera sa, så jag skulle aldrig checka upp all mat på krogen, för jag orkar inte höra den där kommentaren. Sen är ju Peppe, Peppe, Peppe då väldigt slank. Så då var det någon som skrev så här, ja, men lätt för dig att säga. Och så här, sen blev det liksom en väldigt... Det fina tycker jag var att debatten blev inte hetsk, utan den blev bara så tydligt konstaterande. Så läste jag den här artikeln som har blivit väldigt uppmärksammad av Lotta Ilona Heyrinen. Hon jobbar ju då på Arbetet. Hon skriver just om det här om girl power, att de här tjejerna som blev hånade efteråt, som Britney Spears och Spice Girls och sådär, de får nu upprättelse liksom.
Precis, ja. För Britney var också med i ett tv-program där man skulle mäta hennes bröst och liksom,
ja.
Och om hon var oskuld fick hon alltid bedyra och sådär.
Ja, och jag kommer ihåg för några månader sedan så gick Justin Timberlake ut och bad om ursäkt för att han då hade skrytit om att han hade tagit hennes oskuld.
Just det.
När hon gjorde slut med honom.
Mm.
Som ett jävla straff.
Ja.
I Howard Sterns.
Mm.
Mm. Howard Sterns radioshow. Tokiga Howard. Och då är det så jävla
sorgligt. På männens sida.
Hon berättar då en sån sorglig liksom liten, ja, vad ska vi säga, minnesbild när hon då runt 2000 så gick hon i lågstadiet. Och då mimade ju alla till Spice Girls.
Just det.
Precis som att vi mimade till ABBA. Och då var ju hon den som var då inom citationstecket tjockast. Och det blev ju väldigt konstaterande att den som tjejen som kom från Indien i klassen, hon fick vara,
ja,
och hit och dit.
Scary. Jag fick också alltid vara scary såklart.
Ja, nej men det är liksom så hemskt att jag så började gråta. Och hon då som var, ja men ett vanligt barn, fick då vara Baby Spice eftersom hon var tjock.
Just det, för Emma Bunton var ju tjock då.
Precis.
Den tidens stand.
Ja, och...
Det är ju likadant som hon som dejtar Hugh Grants premiärministerkaraktär, ja, i vad heter det, Love Actually. Hela den filmen går ju ut på att berätta om hur tjock hon är. Och hon är 100% normalviktig.
Ja, och att hon då ändå kommer få en kille.
Ja.
Och det går hela 90-talet.
Ja, hela Bridget Jones på, säger också bara
dags
så
att banta nu liksom. För att annars kanske din kille tittar åt någon annan. Förstår du så här? Och matas med det som tjej. Och hon skriver så jävla sorgligt, skriver hon så här: en enda gång fick jag vara min idol Mel C, men jag höll in magen så hårt att jag glömde bort att mima fram orden. Det var så här, du vet ju själv när man håller in med så här, och just där skolgårdsmentaliteten som är så vidrig. Alltså, den elakaste tjejen ville då vara med. Du fattar. Och så problematiserar hon där hur hon också alltid känt sig som att hon är populärast och så mest uppmärksammad under de perioder i sitt liv när hon har varit smalast. Och det spelar ingen roll, menar hon, om man rör sig kultureliten eller var man än rör sig, så är man extra attraktiv när man är smal.
Mm.
Och vi måste ju liksom berätta det här för våra tjejer. För jag har ju sagt till dig förut att, och det skrev jag även på det här, i den här tråden, att jag har varit ganska befriad från en negativ blick på min kropp.
Ja.
Och dels tror jag att det handlar om att jag började sporta väldigt tidigt och så här, spela fotboll. Och liksom, jag identifierade mig väldigt mycket som tomboy. Liksom.
Just det.
Så det var inte så mycket att jag tänkte så här, gud, nu är jag tjej, nu ska jag... Utan jag tänkte så här, jag kan spela på alla sidor. Jag kan vara både kille och tjej, jag kan hålla med killar. Jag kan liksom... Jag var väldigt fri, men också för att min mamma aldrig pratade om bantning och var väldigt så här... Okej, okay, Anson Fransson, hon får väl köra på, typ. Det var aldrig någon som dömde mig.
Jag var glad för det, för jag hade en riktigt god 40-tals pappa där hemma som... Jag kommer också ihåg, jag skulle på en Spice Girls maskerad, utklädd då till Scary Spice. Jag har sytt min egen kjol i ormskinn. Jag har hittat någon liten topp i leopard på H&M. Jag har ruffat till håret extra mycket. Jag har tagit på mina små glasögon så jag skulle se ut som både en brimbo. Alltså både smart och sexy, men också vara. Och jag är väl 17 år gammal och egentligen kanske lite för gammal för Spice Girls, tyckte jag då. För att Spice Girls var väldigt många som var yngre.
Jag bara, men, jo, men just du som sa det. Det
jo, men just i den här maskeraden så var det ju liksom perfekt att vara Spice Girls. Vi var fem tjejer liksom. Mm. Alla, en var rödhårig, en var liksom, hade lugg och mörkt hår. Alltså du fattar. En var blond och hade lugg. Alltså det var ju, vi var ju Spice Girls, så kan man ju säga. Då kommer han in och säger så här: oj, det var tjock du har blivit. Alltså det är första han säger innan jag ens har gått ut. Och du vet så här, jag hade inte ens kollat eller tänkt eller reflekterat över min kropp på det sättet någonsin. Men från den dagen så var jag liksom ett objekt.
Jag var tjock det blir.
Ja, jag hade ju förmodligen fått höfter då. Jag hade ju också varit en idrottstjej, idrottat hela livet håller på. Och sen så kommer man in i puberteten och så plötsligt blommar man ut då. Och så man precis kanske börjar dricka lite alkohol och så blir man lite fyllefet. Inte vet jag.
Nej, men jag vet. När man kollar på bilden man bara, oj.
Ojsan.
Ja, men pinne. Oj, lite rulltigt. Det var ju så. Hormoniellt. Och så checkar man lite chips och så gjorde man inte det. Alltså, vad fan. Det var ju liksom ingen värdering i det. Mer än från någon annan.
Nej, men precis. Och det var ju hans ögon på mig. När jag tittade mig i spegeln så var jag jättevacker. Jag hade inte ens liksom reflekterat över att jag... Och då var ju liksom den kvällen över på något sätt. Så lätt var det också på den tiden att slå en.
Fast det är också så här, de som ska stå på en sida, när någon säger så, det är ju det som män som psykiskt misshandlar sina kvinnor. Det är, jag menar, som med den killen som jag var ihop med, det var alltid så här, ställ dig i profil, få se. Men vadå, har jag blivit tjock? Alltså, du fattar väl.
Ja.
Nu motsäger jag mig själv lite att jag aldrig varit drabbad. Men jag har ju bara varit riktigt smal när jag mått riktigt dåligt. Det har ju inte berott på att jag har bantat, om man säger så. Men jag kommer ihåg när jag började checka p-piller i första ring. Och sen så, då händer det ju mycket med kroppen på mig. Och ja, gick upp i vikt och sådär.
Men jag vet ju om att jag är ju kroppsskadad. Jag, för mig är ju min kropp en faktor. Och det är ju från den
tiden. Jag vet. Men jag undrar så här, för då sa pappa så här, men gud, din rumpa har blivit stor som en laggårdsdörr.
Ja. Vilket, förlåt, jag ska bara säga så här, det här är inget försvar. Så där uttryckte sig.
Ja, 40-talistgubbar. Ja. Arsle, Åsa, Nisse. Men jag var så här, aha, ja.
De liksom, allt de gjorde var att objektifiera det. För de såg någonting och så kommenterade de det. Det fanns ingen liksom, det var inte någon som hade pluggat psykologi och tänkt så här, undrar hur hon, mottagaren, kommer hantera den här informationen. Så här, för att man kommenterade hur programledarna på tv såg ut, man kommenterade sin granne. Allting var objektifierande. Och vi bedömdes hela tiden utifrån utseende. Och det här har jag med mig och jag kommer inte därifrån hur mycket jag än vill. Därför är jag väldigt så här, noga med min egen dotter att inte, liksom, att så här, inte hålla på och hetsa om kropp. För att jag vet vad det kan ge för konsekvenser.
Ja, jag fattar. Men det, jag kände för att han sa det. Jag kommer ihåg att han sa det. Men jag tänkte så här, ja, köris. Lugna ner dig. Du själv tjockis.
Jo, men jag, typ, så här. Jag tänkte inte heller. Det var ju bara en kommentar utav 1000 från min pappa som kommenterade mig och min mamma exakt hela tiden. Men liksom, i efterhand så förstår jag ju att de där kommentarerna har burit mycket mer än vad jag trott.
Ja, och det är som ett gift i dig. Du kommer liksom inte ur det.
Nej,
det är
nej.
Som så här nedimploderat i din kropp.
Nej, men jag kommer aldrig bli frisk. Det jag vet jag. Det vet jag. Men så vet jag att det finns en generation bakom oss som har mått ännu sämre.
Nej, men jag bara tycker att det fortfarande är så svårt för den moderna människan som så här, lever i en virtuell verklighet och håller på med tv-spel och säger, jag är en kung, jag är en ork. Fortfarande är så här, ja, då är du henne då i den där sagan, då är du hon modig, för du är rödhårig. Att det är så jävla svårt att se, så man befäster stereotyperna så här, hon är tuff, då får hon vara den, hon är den. Istället för att säga, då kan väl lille Peppe vara, ja du fattar. Och jag kommer ihåg att prata med en tjej som hade en son, de var badare på stranden och sen så hade hans kompis fått en jättefin så här baddräkt med lite, med volanger hit och dit. Och han blev så knäckt. Han var så här, så jag går omkring med de här jävla tråkiga som blåa badbrallorna. Så jag tar inte det här. Så det slutade med att de fick ta en tuschpenna och liksom rita på någon baddräkt. Jag tycker det är en så jävla fin historia. Men hur många vågar stå upp för sig själva när de är så där små?
Jo, men de vågar ju det nu för tiden. Det är det som är så coolt. De alla vill ju alltid låna en så här Pennys liksom prinsessklänningar. För de var ju mycket coolare än hans superhjältedräkter. Alltså fram till han var 3. Och det blev ju ändå så här, det fanns liksom ingen som sa så här, nej, det kan inte du sätta på dig. Vilket man hade gjort när vi var ju små. Och vi tyckte ju bara att det var skitgulligt. Sen så väljer han det naturliga urvalet, oavsett om man vill eller inte. Så finns det ju en könsnormativ liksom, ja.
Men det är så här,
lekattribut.
Jag tror att det skaver liksom i oss genom historiens gång. För jag tänkte, våra svärföräldrar, eller Mattias föräldrar, bodde hos oss. Vi var på teater i fredags och sov de över. Och sen på morgonen skulle man upp då, och de skulle iväg och alla barnen och stora killarna var där. Och jag ville liksom laga en härlig frukost. Och så hade jag en jävla negligé på mig som jag, ja, inte vet jag. Jag hade väl liksom, ja, men jag hade somnat i den då, som en liten sovgreja. Och sen på morgonen så kissade jag och så tog jag liksom upp den. Den blev det liksom som en topp istället. Och så orkade jag liksom inte sätta på mig den, för jag skulle ändå så här tvätta den. Så jag liksom la den då. Alltså jag la under den som ett linne.
Ja.
Och så hade jag pyjamasbrallor. Så jag tänkte, precis. Kan jag väl vädra bettan liksom. Och så kom jag ner och så är det första farfar säger då. Vad är det där för någonting du har i ryggen? Då hade ju den liksom åkt upp, den där negligén. Så man såg liksom en liten spetsgrej som hade åkt upp då.
Jaha, det var direkt dit.
Precis, och den kom liksom, jag vet ju att han inte säger det för att sänka mig, han respekterar mig. Han är
mannen av sin tid, de har lärt sig det här.
Och jag bara kände så här, hur jag kände mig som så här, tyskhoran. Ja. Typ så här, jag hade legat med fel sida liksom. Okej, skammen ner med den där, bara in på toa, tog av den där, satte på en. Och så bara kände jag så här, varför sa jag inte bara, som en skit i det du?
Ja.
För säger man så ett par gånger, sen är du imploderad i ens blod. Så var det lite med MeToo, att man säger helt plötsligt, man säger, vet du, det är inte roligt längre. När blondinhistorien är inte roligt, det är inte roligt med stora tuttar och bla bla bla. Och sen så liksom gick ju en hel jävla reklambransch munk i sank.
Ja.
Ingen kan ju liksom hålla på med den jävla jargongen som var i reklambranschen längre. För det skulle liksom... Nej, men det är som att orden faller nu som stora stenar när 40-tals och 50-tals och 60-talsgubbarna sätter igång med det snacket, och det kan ju även vara 70-tal.
Ja, men jag tänker också på många av de män som faktiskt åkt dit i MeToo, och att de har varit liksom, de har varit en oreflekterande son till en liksom 40- eller 30-talsgubbe som bara liksom objektifierar lite hitan och ditan och vi tar för oss, vi, så här funkar det, det är ingen som har sagt ifrån. Så det som händer när de då blir ifrånsagda för första gången, det är klart att de sätter kaffet i halsen och bara så här, och då kommer ju de försvaras med näbbar och klor, för att de vill ju inte ha gjort fel, och de är fortfarande inte benägna att se att de har gjort fel. Det tyckte jag var liksom den stora sorgen i liksom sådan dokumentären, att även om han liksom, han försöker förstå det här liksom teoretiskt, men han kan inte, för han vandrar hela tiden runt det och liksom förstår inte att så här, det handlar inte om det du har gjort eller inte har gjort, det handlar om ditt perspektiv på det hela, och det är där förändringen sker. Om inte du förändrar det, då kommer du aldrig förändras. Vi kvinnor har ju varit tvungna att förändra oss jättemycket. Alltså det utgår ju hela liksom världsarvet på, men män ska inte behöva förändra sig.
Men jag tänker också på den där diskussionen om så här, kvinnor som säljer på sina barn liksom, och sådär. Att vi fick ju, alltså kvinnor fick ju börja jobba först på 1700-talet med att sälja små knyppelgrejer, annars fick man jobba på krogen eller som prostituerad. Och så då fick man ju liksom jobba i hemmet, och man fick sälja bullar man hade köpt och barn gick på torget hit och dit. Det handlar väldigt mycket om att gräva där man står, det har alltid gjort för kvinnor, för man har varit tvungen att ta hand om barnen och karn och hit och dit. Så att jag tänker egentligen så här, översatt rent historiskt så är det inte så jävla stor skillnad egentligen. Bara att nu syns det för ett öppet fönster. Vi gräver där vi står och säljer det.
Ja.
Är du med mig?
Absolut.
Mm. Men herregud, jag känner så mycket hopp, och jag ser också så här trådar ibland som så här, Mattias på liksom Facebook och så här. Nu är det med att man får gömma sig då om man ska ha lite såna roliga bilder och skicka till varandra, kompisgänget så här. Jag bara känner så här, bra, göm mig där. Sitt och mugga, för ibland försöker ju liksom Mattias säga lite roligt, ja men skämt då som, ja men som alltid man har sagt innan, lite roligt om kvinnor eller ja, men vad fan det nu handlar om. Och då ser jag ju på mina killar, de är så här mossfar för att komma hit nu, men så här, låt han hålla så han känner sig nöjd ett tag. De fattar ju att det där är över.
Ja, det är nere som är över.
Ja.
Och med det tror jag att vi stänger veckans podd. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Och gärna tyck till om det här.
Ja, och skriv i kommentarerna. Ni får jättegärna, vi tycker det är superhärligt att ni skickar DM. Men det blir ännu gladare för att ni vågar skriva det öppet. För att era röster är ju viktiga.
Ja, för både för oss och för alla andra. Så kom igen, nu kör vi lite debatt.
Ja,
onsdag. Puss och kram.
Puss.